Underbart att vara i Uddevalla. Halleluja. Ni har två parallella budskap idag. Och det ena, alltså både budskap är till hela församlingen. Men det ena är ett beställningsjobb som jag gillar. Och det handlar om att Gud vill ge er som församling en ny tändning om visionen gäller unga generationen. Det är det ena. Men sen har jag ett annat också som är lite kopplat till det, men som egentligen är också ett annat budskap. Så ni ska få båda två av mig. Halleluja. Vi går in i Guds ord. Andra Korinthierbrevet 8, vers 12. Jag tror vi alla har tänkt någon gång i våra liv: jag har inte så mycket att bidra med. Eller jag har inte så mycket att ge. Eller var liksom... jag kan inte göra någon större skillnad. Är det någon förutom mig som haft den tanken någon gång under 30 års tid? Okej, okay. Det var 3-4 stycken. Och jag vill dela med er ett uppmuntrande ord. Det står så här i Andra Korinthierbrevet 8:12. Nu är vi predikanter bra på att driva bibelord ur sitt sammanhang. I det här sammanhanget så talar ju Paulus, som vi vet, om vi läser hela texten, talar han om pengar och insamling till det heliga och så vidare. Du kan inte ge pengar du inte har. Men det gäller alla områden i livet. Och då säger han så här: finns den goda viljan, är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Låt det stå kvar där uppe. Har du en god vilja? Ja, men det är klart du har. Har du en vilja efter att göra någonting för Jesus? Amen. Bra. Rätt svar. Okej, okay. Och det har vi alla, förhoppningsvis. Eller hur? En god vilja, en vilja som vill göra någonting för Gud. Men det här är vårt problem, att vi bedömer oss själva alltid efter vad vi inte har. Och inte efter vad vi har. Och Gud är precis tvärtom. Så när han tittar på dig, så ser han ser allt det som du och jag inte har och allt det du och jag inte kan. Han vet allt det där. Men han tittar på: vad är det du har? Vad är det du har? Låt mig ta det som du har, det lilla du har, och låt mig använda det. Och det är också relaterat till barn och ungdomsarbete. Ja, vi har inga barn, vi har ungdomar, inga ungdomar här, eller vi har inte det, eller vi har inte det. Ja, men vad har ni? Det är Gud frågar. Men vad är det ni har? Använd det som ni har. Eller hur? Och vi bedömer oss själva och vi bedömer varandra efter vad vi inte har, efter vad vi inte kan. Och jag har gjort det felet som pastor så många gånger. Och när jag hamnade i Flen 2009 så var det en av pastorerna på Livets Ord, för jag var med där innan, som sa till mig så här: Daniel, när du kommer till Flen, vänta inte på perfekta medarbetare, de finns inte, du måste använda det du har. Du måste använda de som finns där i all sin trasighet och allt, liksom ta dem, för det är det du har och det är det Gud har gett dig. Och du har inget annat än det du har. Det var djup uppenbarelse idag. Men så när Gud tittar på våra liv och allting, ibland vi kanske har nästan ingenting, eller hur? Och där, jag älskar den här berättelsen. Jag gav ju det här ordet till dig igår. Men från Andra Kungaboken 4. När profeten Elias här, eller Elisa. Jag blandar ihop den hela tiden. Varför har de så, Elisa var det. Varför har de så lika namn? Men det var Elisa i alla fall. Och han kommer till en änka i Sunem. Jag vet inte ens var Sunem ligger. Men det ligger någonstans där nära Israel. Och han kommer hem till henne. Andra Kungaboken 4 från vers 1. Hennes man dör. All försörjning är borta. På den här tiden så var alla kvinnor hemmafruar. Och alla män var ute och försörjde hemmet. Så när mannen dog, då fick familjen svälta igen. I princip. Så var det. Så. Min man, din tjänare, har dött. Nu kommer fordringsägarna och vill ta mina söner till slavar. Vi har skulder som inte kan betala, så vi har ingen inkomst. Och då är det så underbart. Då säger Elisa till henne i vers 2. Ska vi se, har vi där uppe. Säg mig, vad har du där hemma? Säg mig, vad har du? Det här är ett ord från Gud. Och hon svarar, Jag har ingenting annat än en flaska med olja. En halvfull liten flaska som jag köpte på Ica med lite olivolja från Grekland. Det är det jag har. Och profeten bara, yes, det räcker. Bara du har någonting. Om det så bara hade varit en droppa i den där flaskan så hade det direkt. Och det här är vad Gud frågar dig och mig. Han säger så, vi tittar på allt vi inte har. Han säger, jag har ingenting. Det är helt tomt, jag har inga resurser, jag har ingenting. Förutom lite olja. Vad har du? Säg mig. Gud frågar dig. Säg mig. Vad har ni i fristaden? Ja, men vi har inte det här och det här. Ja, det var inte frågan. Utan säg mig, vad är det du har? Och när vi tar det lilla vi har och ger det honom och han välsignar det, så är det helt otroligt vad han kan göra. Halleluja. Vi vet alla berättelsen i Matteus 14. Lilla pojken som kommer med sin matsäck. Matteus 14, vers 17. Vi hoppar rakt in i texten. Och lärjungarna säger till Jesus, vi har inget annat än 5 bröd och 2 fiskar. Vi har inget annat. Alltså vi liksom. Behoven är enorma. Och resurserna är så små. Det kan man känna som pastor ofta. Inte här såklart, men i Flen. Okej, så i Flen så kan jag känna så här. Jag bara, Gud, vilka enorma behov. Och resurserna. Men Jesus, hur ska det gå? Resurserna menar tid, pengar, alltihopa. You name it liksom, allt. Okej? Vi har inget annat än. Jesus frågar inte vad du inte har. Men vad har du? Ja, jag har inget annat än det här. 5 små frallor och 2 små sillar. Bra, säger Jesus. Underbart. Kan du ge det till mig? Kan du ge det till mig? Han ger det till Jesus. Vi vet att Jesus välsignar det här. Halleluja. Och jag bara älskar det här. För när han ger det till Jesus så står det så här i vers 19. Att Jesus såg upp mot himlen och tackade Gud. Amen. Vi måste se upp mot himlen. Han tittar inte på det här är ju ingenting. Vad ska jag göra med det här? Utan han tittar på Gud. Halleluja, Gud som är utan gräns. Gud som har alla resurser, Gud som kan allt. Han bara, nu tar ögonen ifrån de här små sillarna, de här liksom, frallorna här. Jesus visste att det räcker inte heller. Han visste ju samma sak som lärjungarna. Men han blickar uppåt. Mot Gud! Halleluja, och tackade Gud! Tack Gud att du tar det här! Som är ingenting i människors ögon. Och det gör att jag skulle vilja höra Jesu bön. Jag undrar vad han sa. Men han sa säkert, tack Gud att du är Gud som är mer än nog. Tack Gud att du är Gud som är överflödet Gud. Liksom, han förväntade sig ett under. Och du och jag, vi måste ta det lilla vi har i våra liv. När Mose, och ge det till Gud. När Mose står framför den här inledningen. Snart är jag klar med inledningen så kommer vi in på predikan. Men när Mose står framför havet, Röda havet, andra Moseboken 14 och vers 15. Han har ett bönemöte. Han är i liksom riktig djup bön. Och så tar Gud och avbryter bönemötet och säger, varför ropar du till mig? Det är, liksom, det är inte ofta Gud vill att vi inte ska be, men det här var ett sånt tillfälle. Varför ropar du till mig? Jag ska ta det en gång till. Andra Moseboken, det är kapitel 14 och vers 15. Sedan säger det till Mose, varför ropar du till mig? Sluta be. Sluta be. Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Ja men, alltså, vad är det för dumheter? Vadå dra vidare? Det är ett stort hav. Jag vet inte vad Mose ropade om. Han kanske sa, Gud kom med 10 000 båtar nu så vi kan ro till andra sidan. Jag har ingen aning. Alltså, det ska vara intressant att veta vad Mose bön var. Jag vet inte vad det var. Men liksom, han såg havet. De kunde säkert inte simma. Herre, ge oss flytvästar så vi kan simma över. Ge oss, liksom, gör någonting. Och Gud bara, varför ropar du till mig? Gå, dra vidare. Och det är klart, de kunde inte dra vidare. Och det här är ju så Gud gör hela tiden. Gud säger, gör det omöjliga. Va? Ja, men jag har väl ingenting. Nästa vers. Jo, du har en stav. Lyft din stav. Ta det du har. Jag har den här pinnen i handen. Ja, men det räcker, säger Gud. Använd den då. Ta den där staven, den där pinnen som du hittade ute i skogen och rätt den ut ur havet. Ja, men så här är Gud. Visst är det underbart? Så jag vet inte hur många gånger jag har sagt till Gud: Gud, jag har inte det som krävs. Och vet du, Gud har svarat varenda gång och säger: du är helt rätt, Daniel. Du har inte det som krävs, men jag har det som krävs. Och jag bor i dig. Ja, men det är sant. Jag har säkert sagt, jag har säkert sagt det 1000 gånger. Allvarligt, säkert. Så Gud, jag har sagt till Gud så många: Gud, jag är så värdelös pastor. Varför tar du inte bytt ut mig? Sätter in någon annan. Och så säger Gud: jag tar det som ingenting är. Det är därför jag valt dig, Daniel. Okej. Halleluja. Visst är det underbart, eller hur? Så vi har... Och det som är så elakt, det som är så läskigt med det här, är att då har vi inga ursäkter kvar. Svensken gillar ursäkter. Jag lovar, jag har bott där i många år nu. Över 30 år, så jag vet. Svensken gillar ursäkter. Eller hur? Jag kan inte, därför att jag vågar inte. Vi har så mycket ursäkter. Gud sa till mig för... Nu vet jag inte längre där, så om det är 1,5 eller 2 år sedan. Jag för ingen dagbok, så jag har inget begrepp om tid längre. Men 1,5, 2 år sedan någonting. Så Daniel, jag ska plocka dig alla dina ursäkter. Du har för många ursäkter och jag är trött på dem. Ja, men han sa så. Det såg Gud tala till mig. Så. Han sa: jag ska ta död på alla dina ursäkter. Varenda en. Och alla våra ursäkter är grundade i fruktan. Och Gud hatar fruktan. Gud älskar tro. Och Gud är på korståg mot all fruktan i våra liv. Så Gud sa till mig, och sa: det är 3 frågor som jag hatar och som jag inte gillar. Nummer 1. Vem är väl jag? Jantelagen, känner du igen det där? Det andra är: vad har väl jag att bidra med? Det första är: vem är jag? Det andra är: vad har jag? Det är riktigt svenska ursäkter. Det tredje är: vad kan väl jag göra åt det här? Vad kan jag? Vad har jag? Vem är jag? Och så säger Gud: lägg av! Det är helt ointressant vem du är, vad du har och vad du kan. Frågan är: vem är jag, säger Gud? Vad kan jag? Och vad har jag? Amen. Det är frågan. Så allt är andra, liksom bort med det här. 1 vers till, sen är vi klara med inledningen. 1 Korinthierbrevet 1. Som ni hör så kommer jag från Norge, så jag kan inte uttala det på svenska. Så jag säger verse 27. 20, jag klarar inte det där. På norsk säger man 27. Vers 27. Så jag har inte fått den där uttalan. Det är det som avslöjar mig, fast jag har bott där så länge. 1 Korinthierbrevet kapitel 1, verse 27-29. Okej. Okay. Nu ska jag lägga ut det här för er. Jag ska lägga ut texten för er. Halleluja. Så när du går hem idag så har du ingen ursäkt kvar för att Gud inte kan använda dig. Då kanske du blir jättearg på mig, för du kan inte gömma dig längre. Och liksom säga till Gud att nej, men det går inte på grund av det här och det här. Jag plockar av dig dina ursäkter. Okej. Halleluja. Nu kör vi. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud. Nu ska jag lägga ut texten för dig. Ordet dåraktigt betyder följande: absurd, galet, vansinnigt, tokigt, irrationellt. På engelska: crazy, insane, stupid, brainless. Va? Valde Gud det där? Ja, har du läst din bibel? Eller hur? Ja, men det är ganska dåraktigt att ta en pinne och slå på vatten för att det ska dela sig, eller hur? Om du tänker efter. Det är ju väldigt dåraktigt. Eller när de behöver pengar till templet och Jesus säger: gå och fånga fisk, Petrus. Och så kör du fisken, så hittar du något inne i magen på fisken. Och där ligger en silverpeng eller vad det var. Ja, men det är ju väldigt dåraktigt. Guds lösningar, Guds vägar är inte våra vägar. Och hans tankar är inte våra tankar. Och för oss så verkar Guds tankar väldigt dåraktiga. Men Gud väljer det som är dåraktigt. Så jag kvalificerar. Du är ju för klok, så jag vet inte om du kvalificerar. Men jag är dåraktig i alla fall. Nummer 2. Det som för världen var svagt. Okej. Ordet svagt, nu ska du höra vad det ordet svagt betyder. Halleluja, åh vad glad jag blir. Jag är nästan rädd nu att jag blir för stark, för då är det kört för mig. Jag måste hålla mig svag, för det är vad Gud väljer. Svagt betyder följande, osäker. Och Gud kan inte använda mig, jag är så osäker på mig själv. Det betyder ostadig, kraftlös. Inte kan Gud använda mig, jag är så svag och kraftlös. Det betyder skakig, matt och klen. Det blir ännu värre nu. Svimfärdig. Kör, bräcklig, ömtålig. Det har Gud valt. Ah. Nu blir jag nästan orolig. Kvalificerar vi här? Vi är kanske för självtillräckliga. 2004 så väcker Gud mig på nyårsdagen. Säger Daniel, jag har problem med dig. Vadå? Du är för självtillräcklig. Jag kan inte använda dig. Jag bara, va? Han sa, ja, det står i vägen för mig. Du tror du kan för mycket. Du litar för mycket på dig själv. Du har för bra självbild. Man vet då, du kan ha för bra självbild. Grandios. Det finns en president i ett visst land som har det. Okej. Jag säger inte något annat här idag. Men en del vet vem jag pratar om. Okej. Som fick frågan. Har du någonsin bett Gud om förlåtelse? Nej, varför ska jag göra det? Jag har inte gjort något fel. Ja. Då har man ett problem. Men i alla fall, Gud väljer det som är svagt. Nummer 3, kan vi gå vidare nästa vers. Gud väljer det som för världen är obetydligt. I annan översättning står det oansenligt. Obetydligt, vet du vad det är? Det är flen. Det är sant. Det är flen. Enda orsaken Gud valde flen tror jag, för att flen kvalificerar på alla de här punkterna. Fattigaste kommunen i Sörmland, högst arbetslöshet, sämsta skolorna i Sverige förutom vår egen skola, de kommunala skolorna. Det är liksom, det är bara massa problem och elände i Flen. Fått utnämnelsen 2 gånger på kort efter varandra, Sveriges tråkigaste stad. Det har ni säkert läst om ni tittar i Blahaj-tidningarna som man inte ska läsa, Aftonbladets löpsedlar. Den tiden är bara värd att elda upp, men det är en annan femma. Okej. Men liksom, så Gud väljer det som oansenligt. Det här vad oansenligt betyder. Fattigt. Vanligt. Lågt, ovärdigt, enkelt, utan något rykte. Läs din bibel. Vem är det Gud väljer? Fattig herre på David. Enkle bonden Gideon som sitter och gömmer sig. Ja, men titta på dem Gud väljer i Bibeln. De kvalar in här. Du kvalar in, hoppas jag. I värsta fall så är det ju Paulus dilemma. Han var högutbildad och hade väldigt många fina titlar. Och så han var tvungen i Filipperbrevet att säga allt det där räknas som skräp. Det står i vägen. Min liksom stora hjärna och mina erfarenheter och all min kunskap. Jag räknar det som skräp för att vinna Kristus. Okej, finns det hopp för oss idag? Det tror jag. Nästa ord. Gud väljer det som är föraktat. Alltså, kära Gud, vad Paulus tar i från tårna. Eller hur? Visst gör han. Gud väljer det som är föraktat. Vad betyder det ordet? Halleluja. Det är bra att få lite uppbackning här. Det gillar jag. Föraktat betyder följande. Och jag vet inte, nu kommer vi få problem här. Föraktat betyder uselt. Avskyvärd. Motbjudande. Något man gärna undviker. Gräsligt. Vi hade en person som kom till vår kyrka för några år sedan. Jag tror inte han lever längre nu. En uteliggare som... Jag tror kanske duschade en gång om året. Så när han kom in så luktade man det på 40 meters avstånd. Alltså det bara fyllde hela liksom. Och då är man i människors ögon avskyvärd, gräslig, föraktad. Och Gud bara sa, Daniel, du ska älska honom. Jag bara, men hur ska jag klara av det här? Alltså bara på grund av stanken, inte honom som person, men den där lukten. Och Gud sa, gå igenom en kram. Jag bara, ah. Gud, då säger Gud, jag har valt honom. Honom har jag valt. Alltså Gud ser inte som människor ser. Han gör inte det. Han tänker inte som du och jag gör. När Gud väljer Saul. Vi vet det gick illa för Saul. Men då säger Gud senare till Saul. När du var liten i dina egna ögon då valde jag dig. Och sen trodde han att han var något märkvärdigt med tiden. Han trodde det var något speciellt med honom. Ja, det är något speciellt med mig. Det är därför jag blev kung. Jag har någon liksom utstrålning, karisma, någon begåvning som ingen annan har. Och så gick det till huvudet på Saul. Och sen föll han. Så många predikanter har fallit bara under min tid. Mina senaste 30 år. Massor med predikanter i Sverige, USA, överallt. De faller som käglar överallt. Någonstans längs med vägen går det fel. Så tror man det är något speciellt med mig. Jag kan ta mig lite frihet och lite privilegierad. För jag har lite extra smord. Lite extra utval. Jag betyder lite extra mycket för Gud. Jag har någonting för mer än någon annan. Och så kommer det där in och sen faller man. Halleluja. Gud väljer en rädd bonde för att befria Israel. Gideon. Gud väljer en enkel fåraherde för att bli kung. David. Gud väljer en gammal fåraherde som har gått i pension nästan. Mose. Och säger du ska leda mitt folk. Halleluja. Gud väljer en ung kille som sitter i fängelse, Josef, för att bli ledare för nationen. Visst är det underbart. Gud väljer, ja det här vet vi, en bortrövad fånge för att bli kungens närmaste rådgivare, Daniel. Och mest av allt, Gud väljer en ung, obetydlig tonårsflicka för att föda fram Guds son. Alltså, det här är stort. Det här är stort. Så det var inledningen. Sluta säga, vem är jag, vad har jag och vad kan jag göra? Nu ska vi skifta spår här och gå in till ungdomarna. Domarboken 2. Domarboken 2. Det här tror jag är de mest tragiska orden i hela domarboken. Och några av de tragiska orden i hela Bibeln faktiskt. Domarboken 2, vers 7. Domarboken 2, vers 7. Folket tjänade Herren så länge Josua levde. Och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och hade sett alla de storverk som Herren hade gjort för Israel. Nästa vers. Och Herren tjänade Josua, Nuns son, dog när han var 110 år gammal, man begravde honom på det område han hade tagit i besittning. Vers 10. När också hela det släktet hade samlats i sina fäder, växte ett annat släkte upp efter dem. Det är generation nummer 2. Inte nummer 3 eller 4, nummer 2. Ett som inte kände Herren, eller de gärningar han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och tjänade barnen. De övergav Herren, sin fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land och följde andra gudar. Det tog bara en generation. Jag har hört att det tar liksom 2-3 generationer. Du har liksom pionjärgenerationen och förvaltargenerationen och sen har du generationen som faller ifrån. Det är det jag har hört liksom alla predikningar från alla predikanter. Här var det en generation som följer Gud och nästa. Allihopa går fel. Lämnar. När den generationen som kände Gud dog ut, växte upp en ny generation som inte kände Gud. Jag har en vän som heter Marco. Och jag tror inte han som hittar på det här. Men han säger så här, vi är bara en generation borta från att se kyrkan utplanas. Vi är det. Vi är bara en generation borta. Vi är bara en generation borta från att se förebedjare försvinna. Vi är bara en generation borta från att se missionen dö ut. Om inte nästa generation fångar det som den äldre generationen har burit på, så tappar vi allt. Så Domarboken och Gamla testamentet är en sorgsam historia när vi läser om Israel. Och då är frågan så här, har vi en vision för nästa generation? Nu kommer vi in på själva grejen här. Jag har ett par i min församling. Bengt Göran och Ann-Kristin. När jag delade med dem för några år sedan om att vi måste ta ansvar för nästa generation. Båda två är 80 år. 80 plus. När jag delade med dem för några år sedan, då vi minns inte hur gamla de var den tiden, om de var 74 eller någonting. Så sa de: Daniel, vi är pensionärer, vi är gamla. Vi är 74 år gamla. Kan vi göra någonting? Jag sa: ja, det kan ni. Vad orkar ni göra? Jo, men de orkade komma till kyrkan och de orkade hjälpa till i söndagsskolan. Då sa jag: bra, kliv in där. Så de har klivit in i söndagsskolan för att hjälpa till i söndagsskolan. För de vill göra någonting för att hjälpa nästa generation. De är väldigt blyga. De är, vad säger man på svenska? They are not very vocal. Alltså de är inte, de gillar inte att prata inför folk. De tycker det är jättejobbigt. Så de sa: ja, vi vågar inte stå och undervisa, men vi kan hjälpa till. Bra, så de hjälper till i drama, klär ut sig med lustiga hattar och grejer och allt möjligt. De tänkte två 80-åringar som håller på så här och spexar framför barnen. De vill göra någonting! Vi vill vara med och bidra för att nästa generation ska följa Jesus. Så du kan inte säga: jag är för gammal. Och du kan inte säga så här: jag är inte kallad till barn. Det är faktiskt, jag kommer vara väldigt obekväm med det idag. Men efter det här mötet så sticker jag. Så. Då får Håkan och gänget källa vår där. Så. Jag kommer vara lite obekväm. För jag kallar det att utmana dig. Okej. Okay. Du ska inte vara bekväm. Du ska inte sitta här och säga: vilken mysig predikan. Nu går jag hem och lever som vanligt. Då har jag misslyckats fullständigt. Så jag är här för att utmana dig och utmana er som församling. Så jag kommer att göra det. Ordsboken 22, vers 6. Lär den unga den väg han bör vandra. Vad händer då? Då viker han inte av från den när han blir gammal eller äldre. Okej, jag vet fortfarande inte om jag är gammal eller äldre än. Jag är 50 plus, jag är lite så här gränslandet. Är jag ung eller gammal? Jag vet inte. Men då viker han inte av från den. En annan översättning säger: vänd den unga. Det talar om fostran, träning. Det talar om att lägga ner kraft, energi. Det är inget som händer så där. Eller hur? Man måste tillvänjas. Det handlar om att få nya rutiner, nya vanor. Eller hur? Och vem ska ta det här ansvaret? Någon måste göra det. Vem ska göra det? Så här ser det ut i Sverige idag. Kristna föräldrar tänker så här: det är kyrkans uppgift. Jag outsourcer, det är ett engelskt ord som jag har fått in i Sverige. Jag outsourcer den andliga uppfostran till söndagsskolan och barnen små. Och jag outsourcer det till ungdomsledaren och ungdomspastorn när de är tonåringar. Men som förälder är jag helt fri. Så funkar det i Sverige idag. Och det är lika mycket bland pastorer som bland vanliga folk. Det är lika mycket bland pastorer. Det är ingen skillnad. Ja, det är fel. Tack. Det är bra att du reagerar. Du får gärna skrika. Så ska det inte vara. Men så är det vi har gjort det. Kyrkan tar hand om mitt barn. När det är liten i söndagsskolan och blir äldre så tar jag ungdomspastorn hand om barnet. Och sen har man abdikerat som förälder. Där är vi nu. Jag hörde en sann berättelse som jag hade svårt att tro att den var sann, men den är sann. Det är en broder, jag kommer inte ens ihåg vad han heter, men Lukas eller Julia eller David kanske kommer på vad han heter, som åker runt i hela världen och hjälper församlingsrörelser när de har problem. Han var på TRPO-dagen i Stockholm, det är något som heter så. Jag vet inte vad han heter, om ni kommer ihåg hans namn så säger det. Men i alla fall, han åker över hela världen och hjälper inte bara församling utan församlingsrörelser där de har problem. Och sen fick han kallelsen till Taiwan och de sa så här: vi har en stagnation i våra församlingar, vi tappar nu generationen. Det är liksom, det är samma situation som är i Sverige. Församlingen stänger igen. Det är tomt på ungdomar och barn överallt. Och liksom sakta så tyner Kristi kropp ut och dör ut. På plats efter plats efter plats. Så han sa: vi behöver hjälp. Så han åker dit. Och så träffar han över 1000 pastorer. Så det var många. Och sen överlåter han sig till att hjälpa dem under flera års tid att få liksom rätt kurs på alltihopa. Och sen säger han till de här pastorerna: jag vill att ni ska upprätta ett, det kallas för bönaltare, i hemmet. Att ni ska be med era barn, fruar hemma. Be i familjen. Och inte en gång i månaden, utan regelbundet. Helst varje dag. Så de får det i hemläxa. Pastorerna. Och sen kommer han tillbaka. Jag vet inte om det är ett halvår senare eller vad det är. Möter allihop igen. Så frågar han: hur många har gjort vad jag sa? Inte en pastor. Inte en. Han, ja, tack så mycket. Han ger dem samma uppgift en gång till. Och sen träffar han dem igen ytterligare en tid senare och frågar: ingen förändring. Han blir frustrerad och säger: hur ska jag kunna hjälpa er när ni inte ens kan göra det här? Så om inte ni gör det här, då kan inte jag fortsätta samarbeta med. Alltså, om inte ni ens kan be med er egna familjer, hur tror ni att ni ska få förändring i era församlingar? Och då är det en pastor som får tag i det här och börjar be med sin fru och sina barn. Och sen händer det någonting där och sen sprider det sig i församlingen. Och nästa gång de möts så går han upp och ger vittnesbörd om vad Gud har gjort. Och då tänker de andra: nu måste vi också ändra oss. Vi är tröga. Vi är människor. Okej, vi sörmlänningar är tröga. Här är ni jätte på hugget. Men i Sörmland där vi kommer ifrån, där är folk väldigt tröga. Eller hur? Jag brukar säga till Gud: ge mig ett spark i baken, jag behöver det. Ge mig flera gärna. Nu har det spritts över hela Taiwan. Nu är det väckelse, nu är ungdomar och barn på väg tillbaka till kyrkorna och folk möter Gud och det är väckelse där. Så vet ni vad, nu kommer de från Korea. Vi som är gamla som är i Håkan, vi hörde liksom 80-talet, väckelse var Sydkorea. Det var där det hände, Jongsu, eller hur? De har stagnation där, de har tappat alla sina ungdomar i Korea nu. Det håller på att dö ut helt där. Så nu åker de från Sydkorea till Taiwan. Säger: vad har ni gjort? Ni har väckelse här. Hur gick det här till? Ja, det var ett skifte. Där föräldrarna tog tillbaka sitt ansvar. Jag är pastorsson och jag växte upp i ett pastorshem. Och som tonåring så valde jag att lämna. Jag har lite svårt att säga att jag lämnade Jesus, för jag hade faktiskt aldrig mött Jesus. Hur kan man lämna något man inte har haft? Men jag växte upp i kyrkan. Jag hade läst Bibeln flera gånger. Jag hade varit på massa möten. Men jag hade aldrig fått möta personligt mannen från Nazaret. Och det jag såg, det var död religion och det var massa elände. Jag tänkte så här: folk utanför kyrkan är gladare än de i kyrkan. Folk utanför kyrkan verkar ha mer att leva för än de i kyrkan. Jag tänker: varför ska jag vara här? Det var så jag tänkte som 15-16-åring. Så jag tog ett aktivt beslut. Jag lämnar det här soppan. Och sen ska jag gå min egen väg. Inte smart, men jag gjorde det i alla fall. Jag var familjens svarta får. Och levde under 3 års tid från jag var 16 till 19. Det man kallar ut i världen. Man gjorde allt det man ville, eller hur? Man gick på fester och diskotek och pubbar och söp och jagade brudar och allt möjligt. Ja, men ni vet. Ni kanske inte har gjort det här allihop, men ni vet vad jag menar. Den förlorade sonen. Och jag blev tommare och tommare på insidan. Och jag kom hem på helgerna. Och jag kommer ihåg, jag var 18-19 år gammal och tänkte: är det här allt livet har att erbjuda? Och jag grät mig till sömns ibland och tänkte: finns det inget mer att leva för än det här? Är det här allt? Men vet du vad? När jag gick i ungdomsgruppen, det här var vi fick i ungdomsgruppen. Vi fick inte Jesus. Utan vi hade våra filmkvällar och videokvällar. Folk idag vet inte vad video är. Men jag säger videokvällar. Vad är det för något? Tjock, fet kassett. Som man stappade in i en låda. Det var video. Men i alla fall. Så det var liksom Man kom till ungdomsgruppen så hade de en kort andakt på 2 minuter. Och sen var fram med popcorn och chips. Och sen hade vi videokvällar och sen var det biljard och sen gick vi hem. Det var min ungdomsgrupp. Så såg det ut i Norges pingströrelse där jag växte upp. Jag tror inte det har varit så väldigt olikt här i Sverige. Majoriteten av de som växer upp i kyrkorna lämnar både kyrkan och tron. Faktiskt. Det vet vi. Det säger all statistik. En del säger 80%, en del säger 75% överlag. Men det är en väldigt hög andel. Det är inte många pastorer jag känner där jag kan säga att alla barnen går med Gud. Jag kan kanske räkna upp en hand. Alltså, det är sällsynt. Papporna måste gå före. Papporna måste gå före. Och jag växte upp i ett hem, fast min pappa var pastor, så är det vissa bitar som saknades i vårt hem. Och jag har respekt för honom, han lever inte längre, han har gått hem till Gud. Men det var saker som inte fanns i vårt hem. Han var frånvarande pappa. Han satte tjänsten före familjen. Under flera års tid skickade han iväg mig och mina syskon för att leva med släktingen, för han skulle predika och känna Gud. Han hade inte tid för oss när vi var små. Det gick i andra årskurs, alltså när jag gick i 2an, 3an. Kunde skicka iväg oss. Månader, kanske ett år. Fick inte ens träffa mina föräldrar. Mycket dysfunktionellt. Väldigt dysfunktionellt ska jag säga. Så min pappa var en frånvarande, icke närvarande person som inte brydde sig om familjen i min värld. Så det var den gudsbilden jag fick. Så är Gud. Han är långt där ute. Han ser mig inte. Han bryr sig inte. Han förstår mig inte. Det var min faders bild. Vi har alla hört, eller det kanske jag ska inte säga vi alla hört. Min fru har sagt, sluta säga så här Daniel. Du kan inte påstå så här hela tiden. Vi vet alla. Och vi, nej, alla vet inte. Okay. Men en del av oss har hört det här. Statistiken. Om du har ett hem där mamma följer Jesus och pappa inte gör det, så är det ungefär 20% av barnen som väljer Jesus. Är det tvärtom, där mamma inte följer Jesus, pappa gör det, så är det mellan 80-90%. 4 gånger så mycket. Tack Gud för mammor. Men vi behöver pappor som går före och tar sitt ansvar. Vi behöver det. Så jag hörde ju allt det här och sen fick vi barn. Jag var livrädd för att få barn. Jag tänkte, det finns väl inget svårare i livet än att vara pappa. Jo, pastor är ungefär lika svårt kanske. Jag vet inte vad som är svårt, pappa eller pastor. Det är samma kategori, eller hur? Men, och min stora rädsla, det var, hur kommer det gå med mina barn? Kommer de att följa Jesus? Eller kommer de att göra som jag gjorde? Jag har 2 syskon i Norge, ingen av dem följer Jesus. En är inne i New Age och den andra är ateist. Jag har en broder i Sverige, en biologisk broder, han följer Jesus. Så var Gud, hur ska det här gå? Och så bara insåg jag att jag måste be med min familj. Och jag glömmer inte här, det var så roligt. Lukas, jag tittar på dig nu. När vi skulle ta vår första bönesamling. Och Lukas var 3 år gammal. Jag tänkte vi måste börja tidigt. Man kanske kan börja med 1, jag vet inte. Men jag tänkte jag börja med 3. Så knälte jag vid Lukas häng. Då var Julia bara 1 år så hon fick vara i fred. För hon var fortfarande bebis. Men Lukas var 3. Och så sa jag, Lukas, från och med nu, varje kväll ska vi be tillsammans till Jesus. Och Lukas bara, jag vill inte be. Det var hans kött som talade. Eller hur? 3-åringen kan vara riktigt köttpaket. Ja, de säger alltid nej. Jag vill inte be, armarna i kors är riktigt sur. Jag vill inte be. Om vi ska be till Gud, jag vill inte be till Gud, sa han. Så sa jag, vet du vad? Och där hade 95% av svenska föräldrar backat och gått ut genom dörren. Men det gjorde inte jag, för jag inte svensk som säger, Lukas, vare sig du vill be eller inte så ska vi be, för du är ett kristet hem. Pappa och mamma tror på Jesus. Och du ska följa honom, så nu ska vi be. Och då börjar en maktkamp. Ja, men kan man göra så här? Kan man tvinga barn att be? Är inte det andliga övergrepp? Nej. Det är att vänja den unga den väg han ska vandra. Det kan vara samma med borsta tänder. Jag vill inte borsta tänder. Nej, då behöver du inte göra det. Då går och lägg dig. Då behöver du inte borsta dina tänder. Det är klart man inte gör så. Eller? Då är det ingen bra förälder. Jaha, du vill gå ut utan kläder. Ja, men gör det då. Ja, men hallå, eller hur? Så Lukas, vi ska be. Så nu ska vi börja med att tacka Jesus. Alltså enkelt. Tacka Jesus för någonting. Alltså, jag har ingenting att tacka Jesus för. Jo, det har du visst, sa jag. Nej. Alltså det var liksom. Jag kommer ihåg det här. Det var så roligt. Eller, ja. Och så sa jag, titta runt i ditt rum. Han hade en massa med Lego i sitt rum. Och så sa jag, titta på allt det du har här. Du kan tacka Jesus för din Lego. Nej, det är inte Gud som gett den till mig. Det är du, pappa. Och så sa jag, men vet du vad? Så liksom, jag får en lång teologisk utläggning. Gud gav pappa livet, förmågan att jobba, arbeta, förmågan att andas, använda sina händer. Så jag kunde tjäna pengar och köpa Lego till dig. Alltså allt kommer ifrån Gud. Jag hade en lång utläggning. Nej, jag vet inte allt. Men i alla fall. Men jag gav mig inte. Och till slut var det, tack Gud för Lego, amen. Det var hans första bön. Jag bara, yes! Vi har brytit igenom en vall! Halleluja! Vi har etablerat någonting. Fyra ord. Tack Gud för Lego. Han menade inte ens. Men det spelar ingen roll. Vi hade börjat. Om vi spolar fram några år. Ja, men så här var det med alla mina barn. Och ingen av skulle be eller tacka Gud i början. Om vi spolar fram några år. Ja, sen kommer det bli större. Vi inte gå till kyrkan. Det är tråkigt. Och så ser jag församlingsmedlemmar. Ja, men då säger de. Ja, men stanna hemma då. Så går pappa och mamma till kyrkan. Det är bara, va? Ja, men så gör man i Sverige. Så gör man även i min kyrka. Och jag förstår inte varför. Men, så jag sa till barnen, det är liksom 9, 10, 11 så här. Jag tror att det går i kyrkan. Det spelar ingen roll, för det är bra för dig. Det är tråkigt att ta medicin, men du behöver det när du är sjuk. Det är tråkigt att gå i skolan, men du behöver lära dig. Så det är vissa saker som kan verka tråkigt, men du behöver det i alla fall. Tråkigt att läsa Bibeln. Ja, men det är bra för dig att läsa Bibeln. Så jag sa, det spelar ingen roll om det är tråkigt. I vår familj är vi kristna och vi följer Jesus. Och då går man till kyrkan. Så det kommer vi göra varenda söndag. Så länge ni bor hemma. Spelar ingen roll även när ni är vuxna. Jag har folk runt omkring mig. Även när barn blir vuxna. Så, ja, nu kan ni göra vad ni vill för ni är 18 myndiga. Det funkar inte mitt hem. Utan så länge ni är under mitt ledarskap. Ni följer med till kyrkan på gudstjänst. Även om ni är 20 år gamla. Spelar ingen roll. Nu vill de göra det. Allt det här som i början var jobbigt. Nu älskar de att göra det. Nu är mina barn föredömer för mig. Jag ser upp till dem. De är exempel för mig. Så vi firade min 15-årsdag i Grekland. Jag ville till Grekland. Jag gillar värme. Så vi åkte till Grekland. Sen närmade sig söndag. Och så säger Julia som sitter här. Då bodde vi på landet utanför Thessaloniki. Och vi hade ingen hyrbil då. Och så säger Julia, pappa, var ska du gå i kyrkan på söndag? Jag sa, men vi är på semester, Julia. Och vi kan inte grekiska. Vi är ett annat land. Vi får gå i kyrkan och komma hem till Sverige. Nej, men det kan vi inte göra. Vi måste gå i kyrkan, pappa. Det gör vi alltid på söndagar. Ja, men nu är jag faktiskt i Grekland. Hallå liksom. Vi har inte ens en bil att ta oss in till Thessaloniki. Det finns ingen kyrka här vi är. Och hon fram med sin mobil och googlar och hittar en kyrka. Pappa, vi kan gå hit här. Ja, men vet inte, liksom, hur vet du att vi kan ha någon tolk där? Ja, men det här måste vi fixa. Och jag står på mig. Yeah. Och då... Vad sa du? Var det mamma som hittade kyrkan? Ja, du fick hjälp av mamma. Och då säger hon så här. Pappa, om jag så får hyra bil, då hyr jag en bil. Vi ska till kyrkan. Och då bara, okej, jag hyr bil. Och så åker vi. Men jag blev så glad. Men det utmanade mig. För då var jag liksom, nu är jag på semester. Jag kan ligga vid stranden på söndags sol och ta det lugnt. Hon bara, nej, det ska vi inte göra, pappa. Då var pappa avfällning. Vi ska till kyrkan med Guds folk. Och Julia bara, spelar ingen roll om inte vi förstår Guds ande här. Så vi kan sjunga tunga, de sjunger på grekiska. Allt var grekiska för mig. Men det hade faktiskt tolk också. Lagom tolk. Men papporna behöver gå före. Vi måste etablera en kultur i våra hem. Och jag tar det här, jag kunde hoppat över det här, för det är ganska obekvämt att prata om det här egentligen. Jag kunde hoppat över det här och bara, ungdomspastorn och pastorn måste ha en vision för ungdomarna. Och så fortsätter vi som vanligt. Men ni måste bestämma er som församling. Nu kanske inte ni har många barn, ni har inte mycket barnfamiljer här. Men Gud kommer ge dem till er. Och då måste ni bestämma er. Vi ska vara en församling som har bönaltare i hemmen. Så när Julia pluggade i Strängnäs, Lukas han pluggade i Uppsala, då använde vi teknologin. Då kan man logga in. Jag vet inte vad du använde, FaceTime. FaceTime, har ni hört om FaceTime? Och då kan man vara med från olika håll. Och så kunde vi be på kvällarna över telefonen som familj. Fast nu är de vuxna utflugna. Men vi kan fortfarande be tillsammans. Och jag hör den här meningen, the family who prays together stays together. Den hörde jag innan jag gifte mig. Och jag tänkte så här, om jag är en misslyckad pappa, om jag inte lyckas med många grejer, om vi åtminstone ber som familj, då har jag en chans att det kan bli bra till slut. Jag tänkte, det kan jag få göra. Jag kan inte vara fullkomlig, jag kanske kommer göra fel och det har jag gjort. Jag vet inte hur många gånger jag fått be min familj om förlåtelse och ursäkt och allt möjligt. Men vi kan be tillsammans och visa barnen att Gud är viktig för oss. Det som är viktigt för dig blir viktigt för dina barn. Så det här, några nycklar. Be varje kväll i hemmet som familj. Som förälder, be för dina barn att de får stärka Guds möten som förvandlar. För det kan inte jag ge mina barn. För jag är inte Gud. Det är bara Gud som kan möta dem. Eller hur? Jag kan inte ge någon ett gudsmöte. Jag kan peka på Gud. Men jag kan inte ge dig ett gudsmöte. Du måste själv möta honom. Så vi bad även innan våra barn föddes. Gud, låt våra barn få gudsmöten som förvandlar deras liv. Och det har de fått. Och det är därför de är här idag. Två av mina barn. Eller alla mina tre barn. Lovisa, var är hon? Där, förlåt. En, två, tre. Och jag tycker de ibland drar det för långt. Jag vill liksom bara... Men det är bara Guds godhet. Så när jag åker iväg så säger pappa, får vi följa med? Ja, men stanna hemma och vila. Nej, vi följer med. Jag ska predika någonstans. Ja, men kan vi följa med? Så är de med och ber och betjänar. Och jag bara så tacksam varje Gud. Det är bara din nåd. Och jag kan inte säga någonting med att göra. Men det är en sak vi har gjort. Vi har bett tillsammans som familj. Sen har väl Gud gjort allt det andra. Be om dina barn att de får Guds möten. Det andra sak vi har bett om. Vi har bett våra barn att de får kristna vänner. Lukas har flera av dem här framför sig på samma rad. Så våra barn. Lovisa behöver fler kristna vänner. Men Julia och Lukas, de fick växa upp i en miljö med andra kristna vänner. Det betyder jättemycket. Att man inte är så ensam. Be om det. Be om det. Gällande församlingen. Så vill Gud ge oss en vision. Och det här är vad jag sett i Sverige. För vi har varit på många platser och jag känner många pastorer. Och det är att pastorn anställer en ungdomspastor som är typ 20 år gammal. Och så säger han, du tar hand om ungdomarna. Och sen stannar det där. Och när ungdomspastorn har ingen input, mentorskap eller någon som hjälper. Så han vet inte vad han ska göra. Så han gör bara det han själv gjorde när han gick i ungdomsarbetet. Och det är, vi har en liten andakt och sen spelar vi biljard och tittar på film och har massa lekar och sen går vi hem. Så han gör det som han själv var med om när han växte upp. Och så här har det pågått i generationer. Jag ser samma sak i Norge som i Sverige. Jag var på en konferens, han pratade om Salt and Light förut i Malmö för några år sedan. Som jag säger inte att jag har lyckats med det här, men det fick mig att tänka till. Då säger jag, men det provocerade mig som pastor. Han sa så här, allting ni gör i församlingen bör på ett eller annat sätt leda till lärjungar. Alltså lärjungaskap måste vara någonting som igen. Och då tänkte jag på vårt barnarbete. Jag tänkte på vårt ungdomsarbete. Gör vi lärjungar? Gör vi lärjungar av våra ungdomar? Gör vi lärjungar av våra barn? Församlingar har ingen vision för att göra lärjungar av nästa generation. Ungdomsledare, ungdomspastorer har ingen vision för det här. Så när jag kom till Flen så blev jag både pastor och ungdomspastor. Och då frågar Gud, Gud, vad är min uppgift? Nu ska ni få, där får ni gärna skriva ner. Ni som jobbar i den här församlingen. Det här är vad Gud sa till mig. Ska ta fram det. Här. Han sa, ungdomarna ska lära sig följande saker. Nummer ett, att höra Guds röst. Vi började där. Därför Gud kommer aldrig bli verklig om inte du har kontakt med honom. Då blir allting bara religion. Det här var när de här var inte med då, de var fortfarande små. Det är 2009, 2010. Så det här är 15-16 år sedan. Hur gammal var du då?
Tre.
Okej, okay, tre. Så det här var liksom generationen före. Och då var Lukas 10, 9, någonting. 7 var det, ja, okej. Okay. Så de var ganska små. Så det var ungdomsgenerationen före. Och jag kommer till Sion i Flen, en som folk uppfattar som en levande frikyrka. Och så ställer jag den här frågan till ungdomarna, första ungdomssamlingen. Hur många av er kan höra Gud tala till dig? Ingen räcker upp handen. Nästa fråga, hur många av er har ett böneliv och ber regelbundet? Ingen räcker upp handen. Nästa fråga, hur många av er tycker om att läsa Bibeln eller läser Bibeln regelbundet? Ingen räcker upp handen. Nästa fråga, hur många av er har någonsin fått ett personligt möte med Jesus och du kan säga, jag mötte honom? Ingen. 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 Och jag insåg när jag kom dit, det finns ingen i generationen mellan 20 och 35 i den här församlingen. Så jag befrågade, var är alla? Har alla flyttat från Flen? Och då fanns det faktiskt ungdomar, och de finns kvar i Flen. Nu är det inte ungdomar längre, nu är de i 40-talet. Församlingsbarn, barn till ledarskapet, barn till äldste, barn som hade växt upp i församlingen, gått på alla läger, alla möten och nu levde ute i världen. Det var inte ovanligt att det var alla barnen i vissa familjer. Fast föräldrarna gick i kyrkan varje söndag. Så jag ringde ett telefonsamtal och sa, hej, jag är ny pastor i Sion, kan jag prata med dig? Kan du komma till kyrkan? Kommer jag ihåg en av de här killarna som kom? Han heter Marcus. Han kommer till kyrkan. Jag frågade, Marcus, kan du berätta för mig? Du växte upp i kyrkan. Dina föräldrar har varit med i församlingsledningen. Varför lämnade du? Och då sa han det här. Jesus har aldrig varit verklig för mig. Och då tänkte jag, det är inte hans fel att han har lämnat. För det är vad vi gör. Att titta på de här avfällningarna som lämnar vår kyrka. Vad håller de på med liksom? Jag tänkte, det är kyrkan som misslyckats. Det är vi som har misslyckats. Det är inte Markus. Det är kyrkan. Och han sa, jag var på alla ungdomsmöten. Jag var på alla läger. Jag fick aldrig möta Jesus. Och det skakade om mig så mycket. Jag tänkte, gode Gud. Det blir som i domarboken. Vi kan ha en hel generation som växer upp. Bland oss som inte känner Gud. Och som lämnar. Så då började jag en som heter Jeff, han är från Uganda. Vi började göra det som afrikaner kan bäst, och vad är det? Be såklart. Det kan de i Afrika. Så vi började med bönemöten. Och jag vet inte, jag känner inte att jag klarar det längre det vi gjorde då, men vi körde hårt, för då körde vi nattbön varje fredag. Så efter ungdomsmöten så hade vi nattbönemöten där vi bad till 4 på morgonen. Så vi kan köra från 10 till 4, 6 timmars bönemöten. Gud gav nåd för det. Jag vet inte hur jag ska klara det nu. Men vi körde så varje fredag. Och så bad vi för ungdomar. Så bad vi för församlingen. Så bad vi att Gud skulle röra vid dem. Så kallade vi ungdomarna vid namn. Jesus, rör vid den här tjejen. Rör den här killen. Jesus, gör det som inte vi kan göra. Och gör det som föräldern inte har gjort. Gör det du, Jesus. Vi kan inte förändra dem heller, föräldrarna. Vi kan inte förändra dem, vi kan inte förändra barnen. Gör det som inte vi, som ingen har lyckats med. Och jag satt de här ungdomarna och bara, på fredagen när vi ska ha lovsång. Jag står ensam där framme och prisar Gud. Alla ungdom satt med armen i kors och tittade mig som jag var knäpp. Och så sa jag, nu ska vi prisa Gud. Ingen av dem ville prisa Gud. Och då sa Jesus, varför vill de inte prisa det? Jag sa, varför skulle de vilja det? När de inte känner mig eller mött mig. Så bara, just det. Du tänker så. Så jag står ensam och sjöng med min krassliga röst. Och ungdomen satt med armen i kors och tittade på mig så jag var knäpp. Och jag bara sa, jag sätter en standard. Här ska vi prisa Gud. Alltså folk måste ha trott att jag var tokigt om de hade sett mig. När jag kliver in där i ungdomsarbetet så säger jag det här. Jag säger, tiden när ni kom hit på fredag bara för att få underhållning och latsa omkring er, slut. Om det är det ni söker, gå till en annan kyrka. För här ska vi lära känna Jesus. Okej, okay. Ja, det var så jag gjorde. Hälften lämnade och stack till en annan kyrka i stan. Av de ungdomarna så bara en idag som följde Jesus. Och de var inget ungdomsarbete, ingen barnarbete, ingen undersökt i den kyrkan idag. Jag sa, nu är det slut. Jag sa, jag har 3 timmar i veckan med er. Fredag från klockan 7-10, kanske till 11 om du drar över. 3-4 timmar, det är allt jag har med er. Jag är inte så dum att jag slösar bort det jag tittar på film med er. Det kan ni göra hemma, det kan ni göra lördagkvällar, det kan ni göra måndag, tisdag kvällar. Och ni gör mobiler, och ni gör, det kan ni göra alla dagar i veckan. Det är enda tiden jag har med. Den tiden ska vi använda för att lära känna Jesus. För det är så lite tid. För jag visste att de gjorde inte hemma. Föräldrarna gjorde inte med dem hemma. Och jag tänkte, om inte jag gör det, då är det ingen som kommer göra det här med dem. Så där började vi. Så sitter vi i en stor cirkel. Och då hade vi inget lovsångsteam som vi har nu. Så då använde vi det som kallas Bluetooth-högtalare. Så jag satte på den. Liksom. Ja, men vad har du? Jag satt där och sa, Gud, vad har jag? Jag har ingenting. Jag har en krasslig röst och min Bluetooth-högtalare. Jag har ingen lovsångsteam. Ingen här vill följa Jesus. Ingen känner Jesus. Ingen vill läsa sin bibel. Ingen vill be. Du vet, om du ska säga till de ungdomarna, ska vi be, så bara, åh nej, då vill alla gå liksom. Nu följer ungdomarna med på bönekonferenser och ber en hel dag. Det är ju andra tider. Så, ja, men ta din, vad har du då? Jag har en Bluetooth-högtalare. Jag vill använda den då. Sätt på lovsång. Så vi satt på lovsång. Så nu ska alla blunda. Och så ska ni säga, Jesus talar till mig. Och så ska vi vara tyst och bara lyssna 15 minuter. För en ungdom var tyst i 15 minuter, det är ett mirakel. Det är ett riktigt mirakel. Det var det svåraste i början. Och sen efteråt, är det någon som har hört Gud tala? Och en efter en räcker upp handen. Ja, jag tror Gud säger det här. Ja, jag tror Gud visar mig det här. Och det var som en aha-upplevelse. Gud talar till mig. Jag kan höra Gud tala. Det var en revolution. Nu är en av de här ungdomarna, heter Nathalie, var missionär i Turkiet. Och jag tyckte det var så svårt på den tiden. Det var så jobbigt. Åh, Gud. Hennes andra syster bor i Afrika. Och liksom, och lillebror, han vill bli missionär. Och liksom, jag bara, men de säger nu, Daniel, de där samlingarna förändrar våra liv och la grunden för allting. När jag satt där så tänkte jag, vad är det här för ungdomar? Och idag så finns det en frukt som har tagit ut dem på missionsfältet. Det är helt fantastiskt, eller hur? Vad Gud kan göra. Så det här var Gud sa till mig. Det här bör ni anteckna. Han sa, du ska lära ungdomarna följande. Nummer 1, att höra min röst. Nummer 2, att tjäna. En kristen är en som tjänar. Och det vill inte ungdomarna göra. Så den första gruppen, när jag och Jeff som var min hjälpledare, vi sa, nu ska ni hjälpa till i kaféet. Åh, vad arga de blev. Och då sa jag så här, du kan inte vara en kristen utan att tjäna, det är fullständigt omöjligt. En kristen är en som tjänar. Så jag sa, efter gudstjänsten, ni ska hjälpa till att diska. Ni ska hjälpa till att servera. Och då ringer föräldrarna mig och skäller ut mig. Säger Daniel, vad du tvingar våra barn till att göra? Och så jag bara, jag försöker lärjunga träna dem och bli Jesu efterföljare. Så jag hade inte ens föräldrarna med mig en del på den tiden. Så liksom, jag bara, åh Gud, hjälp mig! Du ska lära dem att tjäna. Det kan Sions ungdomar idag. Nummer tre. Du ska lära dem att ge. För en kristen är en som ger. Och det var också svårt. Jag kommer ihåg första gången jag pratade om pengar. Det var jättesvårt. Det var sånt motstånd i luften. Jag bara, de gillar inte att prata om pengar. Att man ska ge av sitt tionde eller ge sina pengar till Gud. Men någon måste liksom ta tag i det här. Man ska lära dem att ge. Man ska lära dem att tjäna. Man ska lära dem att be. Jag kommer ihåg att vi var på första bönekonferensen som var i Uppsala. Då var alla de här grabbarna med. Med en som heter Johnny Foglander som hade en bönekonferens. Då var vår ungdomsgrupp enda ungdomsgruppen där från hela Sverige. Och då kom flera av de här äldre fram och sa, när vi ser ungdomar här, då känner vi hopp för landet. Då känner, för alla andra var gråhåriga, så här 60 plus. Och sen det var ett gäng ungdomar. Och jag sa till dem, nu ska ni lära er att be. Vi ska ta en hel dag i bön. På bönekonferens. Och innan, så jag tror att flera tänkte, hur ska vi överleva det? En hel dag i bön. Men det gick hur bra som helst. Och det har blivit många bönekonferenser efter det. Helgar. Egna bönedagar. De ska lära sig att älska Guds ord. De ska lära sig att dela evangelium. Och där började vi tidigt. Och det var inte roligt. Hur många här älskar att gå på gatan och prata med främlingar om Jesus? Och tycker det är det bästa i livet? Ja, det var två stycken. Så de flesta gör inte det. Jag älskar det. Men de flesta brukar inte gilla det. Vi gjorde det här igår. Jag tyckte det var jätteroligt. Men för de flesta är det jättesvårt. Så lär en unga den väg han ska vandra. Lär en unga att be, att tjäna, att ge, att dela evangelium. Och jag inser, de vuxna i min församling, jag kan inte lära dem att dela evangelium på gatan och det är kört. Det är över liksom, för de vill inte. Om inte den heliga ande gör någonting i dem. Så man börjar med de unga. Men om man tar tag i ungdomarna, då kommer de att fortsätta resten av livet. Så vi började när de var 13 år gamla. Så nu ska vi ut på gatan och dela Jesus. Det ville de inte göra. Jag lovar, de vill göra allt annat. De ville sitta på ett kebabhak. Eller kebabställe och äta kebab. Eller om det är norska. Ja, men liksom. Det var ingen som tyckte det var roligt i början. Och vad ska vi säga? Och vad ska vi dela? Sen händer någonting också i möte med Jesus. Då har du ett vittnesbörd. Så det, när de fick möta Jesus, då var det, nu har vi någonting att berätta. Vad vi har sett och vad vi har hört. Och vad vi har fått uppleva. Eller hur? Så vi har varit ute som ungdomsgrupp. I Eskilstuna och andra platser flera gånger. Och bara delat evangelium på kvällarna, på gatorna och på helgerna. Och nu tycker de det är roligt. Så nu utmanar de mig. Vi var i, jag vet inte minst var vi var någonstans. Men vi var på ett ställe för något år sedan. Ett eller två år sedan. Och då sitter vi på Max restaurang. Jag tror det var i Stockholm. Vad sa du? Vad var det? Mindre än ett år sedan. Och så kliver in där, så David och Lukas och börjar sätta sig med folk och vittna om Jesus. Och så tänkte jag, nej men lägg av. Nu ska vi äta hamburgare liksom. Behöver ni vittna nu? Och då blev det liksom, då inser jag, nu har jag blivit lite loj här. Jag har blivit lite slöslapp liksom. Nu går de förbi mig. Så liksom, nu var vi inte ute på uppdraget, så vi ska äta hamburgare. Men de kunde inte låta bli att sätta sig ner och börja tala med människor om Jesus. Och samtidigt jag blev så glad, jag blev utmanad. Tänkte, Gud, nu är det jag som håller på att falla efter det här. Hjälp, vad händer? Men vi behöver nästa generation. Gud gav mig 5 U. Han sa, du ska undervisa dem, utrusta dem, uppmuntra dem, utmana dem. Och sen ska de bli utsända. Och det här säger jag till fristaden i Uddevalla. Få in det här som vision i ett ledarskap. Vi ska landa nu här. Jag känner i atmosfären att vi behöver landa. Men undervisa räcker inte. De behöver mycket uppmuntran. Du kan göra det, du klarar det, du fixar det här. Lukas och David, kan ni bara stå upp. De är 22, 23 eller 23 år gamla. Och jag utmanade dem när de var 10-11 år gamla. Så är Lukas och Julia, nu ska ni leda gudstjänst på söndag. Vad sa jag? Lukas och David. Vi sov inte mycket natt. Vi har inte så mycket någon av oss. Fler här var i säng efter 2 i natt. Så. Men i alla fall. Så jag är lite halvvaken. Men så Lukas och David. Nu ska ni leda gudstjänst. 10 år gamla. Alltså det är liksom lite på gränsen, kan man göra så liksom? Och jag bara, jag ska coacha er, jag sitter med er innan, jag säger vad ni ska säga, ni ska läsa ett bibelord. De visste inte, vad då läsa bibelord? De läste inte Bibeln hemma, knappt. Ja men då ger ett bibelord, och så skriver jag ett bibelord, och så läser de upp det bibelordet. När de här ungdomarna leder gudstjänst nu, de gör det mycket bättre än mig. Alltså, det är sant, de gör det bättre än mig. Därför att det är någon som trodde på dem tidigt, eller hur? Så jag bara säger till er i fristaden, ge dem utrymme. Ge dem utrymme. Igår så var det Isra som predikade för första gången i sitt liv. Och jag satt och tänkte, så här skulle jag aldrig kunna predika. Det var helt otroligt. Jag bara, vad är det för en gåva? Det var första gången. Eller hur? Våra ungdomar, de predikar på söndagsgudstjänster. Jag kan ta en 16-åring genom en söndagsgudstjänst. 17-åring. Och sen när de är 2022 så har de gått förbi mig. Så jag älskar att lyssna på mina egna ungdomar och predika. Om jag får välja mellan alla i Sverige att lyssna på, så väljer mina ungdomar varje gång. Faktiskt. Jag gör det. De har så mycket att ge. De har så mycket att ge. Så de undervisar dem, utrusta dem, uppmuntra dem, utmana dem ur sin bekvämlighet. Och sen sänd iväg dem de ska utsända. Halleluja. Kan vi stå upp tillsammans? Halleluja. Vi behöver skapa en kultur som förlöser nästa generation. Vi behöver göra det. Och om du tänker så här, kan Gud använda en 10-åring, en 11-åring, en 12-åring? Du fick det här innan. Vad är det Gud väljer? Det som ingenting är. Det som folk ser ner på. Folk kanske förakta barn. Tänker, vad har de att komma med? Dennis Balcombe, är det någon, kanske någon här som har hört om? Har någon hört det? Dennis Balcombe? Känner någon igen hans namn? Jättekänd Kina-missionär. Så han är i Kina och undervisar, jag tror det var ungefär 1000 pastorer, ledare i en underjordiska kyrkan. Och medan han står och undervisar så är det en tonårstjej som reser sig upp under hans predikan. Tar upp sitt munspel och börjar spela. Och han blir så arg. Så Gud, vem är den här tjejen som avbryter min undervisning? Vem tror hon att hon är? Vad håller hon på med? Och liksom han blir så irriterad. Och Gud säger till honom, det här är en helig ande. Där är av mig. Låt henne vara. Han lägger ner mikrofonen. Hon fortsätter att spela. Och sen faller en helig ande över allihopa. 16-17 år gammal tjej. Han visste inte att hon redan hade startat 10 församlingar och var en ledare som 16-17-åring. Alla faller på knä och Guds ande bara faller över allihopa. Gud säger till Dennis, step back, låt mig verka. Vi behöver släppa fram nästa generation. Och de kommer gå längre än oss. De kommer göra större saker än vi har gjort. De här kommer gå långt, mycket längre än vad jag har gjort någonsin. De är där nu i 20-årsåldern som jag var när jag var 35. Vi måste börja tidigt. Jesus, jag bara tackar dig. Åh, vi bara tackar dig Jesus att du väljer det som är ingenting. Och du väljer det som människor föraktar och det som människor ser ner på. Och det kan vara människor med handikapp. Det kan vara små barn som ingen räknar med. Det kan vara folk från andra länder och kulturer som kommer till vårt land. Som man kanske tänker, vad har den här personen att bidra med? Men Gud, vi tackar att du inte tänker som vi gör. Att du är helt annorlunda. Och den enda frågan som du ställer oss idag, det är, vad har du? Inte vad du inte har, vad du inte kan. Vad du inte vet. Utan du bara säger, vad har du? Kan du ge till mig det lilla du har? Kan du ge till mig det som ingenting, som ingen räknar med, det som är lite människors ögon, kan du ge det till mig och se vad jag kan göra. Far i himlen, jag tackar dig för fristaden i Uddevalla. Att det här ska vara en andlig oas. för ungdomar och barn i den här kommunen. Att det ska vara en plats av liv som förlöser generationer. Som reser upp tjänstegåvor. Som reser upp en ung generation av predikanter. Och av tjänare i alla samhällsklasser. På alla områden av livet i Jesu namn. Halleluja! Åh, vi bara tackar Gud för en ny tid för fristaden i Uddevalla. Att du säger till den här församlingen, lyft era blick och se. Lyft era blick och se. Skörden är mogen. Fälten är mogna. Arbetet är stort, men jag är med dig, säger Gud. Och jag ska välsigna er i händers verk. Gå till verket. Och säg inte, vad har väl vi? Vad kan väl vi? Vad har vi att göra? Vad har vi att bidra med? Utan Gud säger, min ande är med er. Gud, kavla upp armarna och skrid till arbetet. Börja arbeta, säger Gud. Och jag kommer att välsigna er i Jesu namn. Halleluja. På morgonen sa Gud till mig, vi ska be för församlingsledningen. Att ni verkligen får en kallelse, en smörjelse, en vision för den unga generationen. För nu, alltså, Gud kommer göra så mycket på den här platsen. Jag satt där 2009 med en trasig ungdomsgrupp. Ingen kände Jesus. Ingen följde Gud. Ingen läste Bibeln. Ingen bad. Men sen insåg jag att ingen är född på nittan. Så jag vill läsa med problemet. Liksom. Jag bara, Gud, vad har jag jobbat med? Och när jag sitter där med de här ungdomarna så säger en helig ande så här. Daniel, det kommer en tid där du kommer resa över hela Sverige med din ungdomsgrupp. Och sprida eldar över hela landet. Och jag satt där. Jag trodde inte ens på det. Jag sa, Gud, det tror jag inte. Det liksom, jag kan inte föreställa mig att det kan hända. Hur ska det gå till? Och det är det Maria säger. Hur ska det här gå till? Och då säger ängeln, det han alltid säger. Som Gud alltid säger, den helige ande ska komma över dig. Den högste ska komma över dig och smörja dig. Så ska det gå till. Så ska det gå till. Så ska det gå till. Halleluja. Så jag bara, hur ska det gå till? Nu har i 6 år nu har vi rest över hela Sverige med våra ungdomar. Och vi har haft bönekonferenser och vi har ett ungdomsläger och vi har varit i Frankrike och vi har varit i Norge och vi har varit på olika platser. Vi ska ha varit i Estland också ett gäng. Men alltså, Gud använder ungdomarna i Sion till att välsigna. Vad är väl Flen? Litet, fattigt, förkastat, föraktat. Vad är väl Sion? En liten frikyrka ut på landet med fattiga, trasiga människor. Brutna människor, men som Gud använder. Halleluja. Så vi kan göra så här. Kan Lukas spela piano? Och så ska mitt team vara med och be. Så ska vi be för dem som ni anser vara ledare i församlingen. Styrelse, församlingsledare, ungdomsledare. Och så bara vi välsigna med er att Gud ska... ni går in i tid av fruktbarhet då. Det är vad ni gör. Det är vad ni gör. Och ni ska bara ta det som... Ta det ni har. Och Gud kommer göra något stort. Halleluja. Den frågan som Gud ställer, tror jag, till oss alla, det är: vad vill du? Och Gud ställer den frågan idag till er i fristaden. Vad vill du? Vad vill du se? Vad vill du se? Vad vill du se växa fram? Vad drömmer du om? Det är Jesus som frågar idag. Vad vill du se? Vad vill du att jag ska göra på den här platsen? Och nu är det tid att be frimodiga böner. Det är tid att komma med frimodiga proklamationer. Det är tid att tala ut vad Gud visar. Och säga det tydligt och klart. Det här ska vi se. Så vi började, vår församling var nära att stänga igen 2009. Skolan var nära att stänga igen. Det var dött på alla håll och kanter. Jag bara, Gud, kan du ge liv till det här? Kan du ge liv till det här? Han sa, ja, det kan jag. Gud ska ge liv till drömmar. Han ska ge liv till visioner. Han ska uppleva. Han ska flytta på stenar som fienden har kastat i brunnarna. Jag läser om Isak. De hade kastat stenar i brunnarna som hans far hade grävt. Han fick plocka ut stenarna igen så vattnet kunde påla igen. Det kommer en ny tid för fristaden i Uddevalla. Halleluja, och du ska få se det med dina egna ögon. Halleluja. Ni som sitter, ni får vara i bön. Nu ska vi betjäna er. Halleluja. Jag tar med min ungdom när jag betjänar. Det är helt fantastiskt. Jag tar även med barnen. De fick komma fram och be med mig för människor. Det var 10-12 år gamla. Halleluja. Ta med de unga i allt det du gör. Nu ber vi. Så låter vi Gud tala och verka i Jesu namn. Amen.